Nu är vi nästan framme. Jag vet inte om alla er, hur många av er som har hunnit följa med under gudstjänsterna här under advent. En del kanske har varit med på alla, en del har varit med på några stycken. En del kanske är här för första gången idag någonsin. I så fall är du extra varmt välkommen. Men jag kan säga att det vi har gjort tillsammans, det vi har försökt att göra under de här gudstjänsterna, det handlar om att försöka ställa siktet. Det handlar om att försöka förbereda oss på att ta emot Gud. Vi har liksom värmt upp lite grann för att kunna fira jul. Så vi har tittat lite grann på vad det innebär, vad vi behöver ha med oss. Första gången så handlade det om väntan, vad väntan är för någonting. Det handlar om att på allvar tro på någonting som har blivit lovat. Vi fick ett brev ifrån kungen som sa att han skulle komma. Att låta det hoppet växa till tro i aktiv väntan. Och sen så pratade vi om förberedelse. Förbereda för kungen som skulle komma. Och låta den förberedelsen också formas av eller på ett tydligt sätt peka mot vilken kung vi tror på ska komma och hur vi vill ta emot honom. Sen förra veckan så handlade det på ett mästerligt sätt, får jag säga, jag som har mött det lite grann i efterhand, om hur Gud, alltså det, hur Gud liksom vänder upp och ner på saker och ting. Du som var här kanske känner till det här, liksom bilden av en stege där våra stegar går uppåt för att vi har en sån bild av makt och härlighet. När allting egentligen handlar om att Guds stege går neråt, ner till oss. Och Alexandra visade också på att den kungen som vi ska ta emot inte är en sån kung som vi är vana vid. Som inte är en kung med en krona av guld och ädelstenar, utan en kung med en krona av törnen. Och nu är vi framme vid sista steget innan jul. Nu ska vi liksom samla krafterna här. Hur, om vi har allt det här med oss, hur ska vi reagera på konungens ankomst? Hur ska vi fira jul? Och jag kommer att fokusera eller ta upp lite grann då, olika typer av reaktioner som det hade när Jesus kom till jorden. Och i det här så ligger lite grann också på vilket sätt vi som Guds folk kan leva i enlighet med det som vi bekänner om att ljuset lyser i mörkret. Så jag hoppas ni vill följa med mig lite grann på det här. Jag tänkte ta utgångspunkten eller utgångsläget i en text i Matteus evangeliet som vi redan har hört berättad i dramat här. Men jag ska ändå liksom lyfta den lite grann. Matteus evangeliet kapitel 2. Så läser vi från första början där, första versen. Matteus 2 och 1. När Jesus hade fötts i Betlehem i Judén på kung Herodes tid kom några österländska stjärntydare till Jerusalem och frågade: var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och vi kommer för att hylla honom. När Herodes hörde detta så blev han oroad och hela Jerusalem med honom. Han samlade alla folkets överste präster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. De svarade: i Betlehem i Judén. För det står skrivet hos profeten: du Betlehem i Judaland är ingalunda ringast bland hövdingar i Juda. Ty från dig ska det komma en hövding, en herde för mitt folk Israel. Då kallade Herodes i hemlighet till sig stjärntydarna och förhörde sig noga om hur länge stjärnan hade varit synlig. Och sedan skickade han dem till Betlehem. Bege dit och ta noga reda på allt om barnet, sa han. Och underrätta mig när ni har hittat honom, så att också jag kan komma dit och hylla honom. Efter att ha lyssnat till kungen gav de sig iväg och stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem. Tills de slutligen stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan så fylldes de av stor glädje. Och de gick in i huset och där fann de barnet och Maria och hans mor och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor, guld, rökelse och myrra. I en dröm blev de senare tillsagda att inte återvända till Herodes och de tog en annan väg hem till sitt land. Och sen står det i vers 16 att när Herodes märkte att han hade blivit lurad av stjärntydarna blev han ursinnig och han lät döda alla gossar i Betlehem och dess omnejd som var 2 år eller därunder, den tid som han hade fått fram genom att fråga stjärntydarna. Herre, vi ber att du ska öppna våra hjärtan och våra sinnen nu för det som du vill tala till oss idag. I Jesu namn. Amen. Här har vi två ganska tydliga, eller en ganska tydlig skillnad på reaktionen när man möter den här lilla, det här barnet. Nyheten om konungen som har fötts. Herodes, kungen i Jerusalem, han ser det här barnet som ett hot. Det står att han blir oroad. Och hela Jerusalem med honom. Och det här är väldigt underligt på ett sätt. Vi är så vana vid den här texten så vi läser den bara och säger ja, men det är inte så konstigt. Men i det här fallet så måste vi se att Herodes, han identifierar Jesus som Messias. Han säger det. Han kallar till sig de skriftlärda och överste prästerna. Det här är inte bara något rykte som kommer om att det har dykt upp en annan kung. Utan det här är faktiskt kungen som profeterna har talat om. Som är utlovad som frälsaren. Den som ska komma och rädda dem. Så att säga. Och Herodes förstår det. Så han frågar de skriftlärda. Inte vad är det här för någonting. Utan han frågar när eller var ska Messias födas? Han vet vem det här är. Det som för alla andra är ett glädjebud. Det som de har väntat på. Det de har längtat efter. Det som är hoppet. Som bär hela den judiska identiteten vid den här tiden. Att Gud ska komma. Det ska komma en kung ifrån Herren som ska upprätta folket. Är för Herodes ett hot. Det här barnet. Det är alltså bara att se på vem som är objektet för hans rädsla är underligt. Det handlar om en liten bebis. Eller vid den här tiden kanske något äldre, men det är ett barn i alla fall. Han har ingen militär makt. Han har ingen politisk makt. Han har ingen ekonomisk makt. Han har ingen rent fysisk makt heller. Han är liten. Hans föräldrar är perifera människor som inte har någon betydelse överhuvudtaget i samhället. Och ändå så blir kungen så rädd för det här barnet att han måste förgöra det. Och inte bara han utan hela Jerusalem blir oroade med honom, står det. Och jag tror att det finns flera skäl till det. Ett skäl till att när de möter budskapet om att nu är Messias kanske här. Nu föds, nu är kungen född. Det har att göra med det här som Emil pratade lite grann om i söndags. Och som jag vill trycka lite på. Det har att göra med hur vi förstår makt. Och ännu mer vad Gud gör med våran förståelse av makt. För det låg i profetierna, i löftena om vad, vad Messias skulle göra. Att han skulle vända på hela världen. Han skulle upprätta de fattiga och förtryckta. Han skulle undergräva de högmodiga, står det på en del ställen. Han skulle jämna ut ojämnheterna. Han skulle vända helt enkelt på hela världen. Och det är klart att för de som sitter på toppen av pyramiden så är det här något fruktansvärt. Man trivs rätt bra där uppe. Herodes trivdes bra med att vara kung. Han hade fått till en ganska bra deal med romarna. Han fick hålla sig på sin kant. De störde inte honom så länge han gjorde sitt. Hans förfäder hade fått till en bra överenskommelse. De rika i Jerusalem och i synnerhet överste prästerna och de här, de hade det ganska bra. De trivdes rätt bra så länge det här löftet fanns men inte var uppfyllt. Det fanns en riktning, det fanns någonting som man kunde lite grann använda för att dingla med framför ögonen på folk. Men så länge det inte var uppfyllt så fanns det där. De kunde behålla status quo. För de som fanns på botten av pyramiden var det naturligtvis en helt annan sak. De första som får höra om att Jesus är född, det är herdarna. Herdarna som hörde till de utstötta, de som var någon slags kringvandrande nomader som ingen riktigt ville lyssna på, de som man betraktar dem som många, som man genom tiden har betraktat den här typen av människor som finns utanför samhället på olika sätt. Som en grupp som man inte litade på, som man inte lyssnade på. Och de är de första som får höra budskapet om att kungen är född. Därför att för dem var det ett glädjebud. Men det finns också ett annat skäl till att Herodes reagerar så starkt på det här lilla barnet. Som jag tror är en mer basal och underliggande fråga. Det har att göra med hur ondskan reagerar. Hur ondskan ser på den här maktstegen. Inte bara på det mänskliga sättet utan rent konkret. Att makt är någonting som tillhör de starka. Är det som väldigt mycket av så att säga, ondskans strategi bygger på. Det handlar om att det är de som är starka som har makten. Alltså det är därför som ondskan har alltid genom tiderna föraktat de svaga. Varje gång det händer en stor blodig händelse, en revolution, ett krig, en stor plåga, så är det alltid de svaga och de fattiga som drabbas hårdast. Även om de väldigt sällan hade någonting med det att göra. Om man tittar på de historiska händelserna i Europa så ser man liksom att de som blev slaktade i ryska revolutionen, i franska revolutionen, i alla, det var alltid de som var längst bort ifrån det som faktiskt hände, som hade ingenting att göra med det som faktiskt hände. Och när då ondskan förstår makten på det här sättet, att det är den starke som makten tillhör, så kan den inte förstå vad som sker när Gud, den allsmäktige, plötsligt är maktlös. Medvetet väljer att bli maktlös. Och när man har en förståelse av att det är den starke som ska ha makten, så förstår man vilken enorm provokation det är när vi plötsligt har ett litet, fattigt, perifert barn som gör anspråk på att vara värdig tillbedjan. Alltså när vi har den här tanken på att tillbe detta svaga, detta som inte var värt någonting. Och tillbe detta barn, inte bara som vilken fin människa du är, utan som konungen. Den store konungen. Ondskan förstår det inte. Ondskan blir, alltså vad händer när vi inte förstår någonting? Vi blir ofta rädda. Och när vi blir rädda, när vi blir tillräckligt ledda, så föder det våld. När ondskan inte förstår blir ondskan rädd. Och när ondskan blir rädd så ska den försvara sig. Dess naturliga försvar är, jag måste döda det här barnet. Men sen har vi den andra reaktionen. Vi har en grupp människor som kommer ifrån Österlandet som har sett det här tecknet. Vi vet inte riktigt vad de byggde sin analys på. Men de har sett en stjärna och de har förstått att här är en kung född. Och de beger sig dit. Men de tänker ju naturligtvis på samma sätt, för vi är människor allihop. Så de tänker också det, att ja, men makten Konungen måste ju födas i de stora salarna. Så de beger sig till Jerusalem. De åker, går in i palatset och de frågar efter den nya kungen. Och ställer till en väldig oreda där inne. För folk är inte beredda på det här. Och i det läget. Och sen så får de ju fortsätta. När de följer efter stjärnan. De hittar inte konungen där. Och så när de väl hittar det här barnet. I ett enkelt litet hem i Betlehem. I en väldigt vanlig familj. Det finns inga kungliga attribut överhuvudtaget. Så måste de ha blivit lika förbluffade som Herodes skulle ha blivit. De kan inte heller ha förstått det här. Men istället för att se det här som en provokation. Det hade de kunnat göra. Enligt vissa berättelser och sägner så talar man om de här som tre kungar ifrån Österlandet också. Jag vet inte vad man har för stöd för det. Men det var möjligtvis... Utifrån deras gåvor så är de ganska förnäma människor i alla fall. Och de hade också kunnat se det här barnet som en provokation. För att de inte förstår vad som händer. Men det gör de inte. När de ser det som sker så drabbas de av förundran. Och så faller de ner inför det här barnet och tillber och hyllar honom. Och ger honom sina gåvor. Jag vet inte hur mycket av dem, hur mycket de förstod av vad som hände här. Jag vet inte hur mycket de var med på riktigt vad de gjorde och vad det betydde. Men det de gör nuddar ändå vid en av de djupaste hemligheterna i våran tro. Att Gud, den allsmäktige, gör sig maktlös. För att visa världen vad verklig makt är. Det här går liksom som en röd tråd genom hela Bibeln, genom hela Nya Testamentet. Egentligen finns den i skapelsen också om vi tittar ordentligt. Att Gud väljer ut det som ingenting är. För att göra slut på det som är, står det hos Paulus. Alltså Gud väljer ut det som är ringa för att visa vad verklig makt är. Och det här kulminerar också sen när Jesus vinner den ultimata segern på korset. Inte genom att besegra motståndarna utan att låta sig besegras och dödas. Och på ytan ser det ut som att ondskan har vunnit. På ytan ser det ut som att mörkret har slutligen vunnit triumf. Och då uppstår han. Gud kommer in i världen och vänder allt upp och ner. Och det som de här männen gör när de prisar Gud, när de tillber det här barnet. Det är, oavsett om de vet om det eller inte, en av de, tror jag, de kraftigaste motståndshandlingarna som vi kan utföra. När världen är mörk. När det ser ut som vi gör i mötet med lidande och mörker. Därför att det de gör är att de talar sanning. Om var den verkliga makten ligger. De kanske inte visste om vad de gjorde. Men de gjorde det ändå. Därför att tillbedjan handlar faktiskt om. Det är en slags fråga om makt. Och sanning. För att vi ska se en liten aspekt av vad tillbedjan handlar om i praktiken kan man säga. En slags praktisk beskrivning. Så skulle vi kunna gå. Jag ska inte fördjupa mig i de här sakerna för att jag tenderar att vilja... Jag blir helt uppslukad av en del saker. I synnerhet kanske när det gäller de här typen av böcker. Men i andra kungaboken. Så, alltså kungaböckerna, det är ju liksom... det handlar ju om kungarna. Därav titeln. Det handlar om kungarna som fanns i de här länderna. I Israel och Juda. Och så finns det några kapitel i mitt insprängt i det här, i början av andra kungaboken, där kungarna helt och hållet är någon slags bifigurer. De är inte intressanta. Och så dyker de upp vid några få tillfällen så får kungen prata. Och varje gång de gör det så är det för att säga, jag vet inte, jag kan ingenting. Och det återkommande... om du vill titta på det här sen så börja kika i kapitel... Du kan börja läsa från först början av andra kungaboken. Men det är framförallt från kapitel 4-5 där och framåt. Så händer det grejer. Alltså kungarna möter sjukdom. Det kommer spetälska till kungarna. Ni känner till berättelsen om Naman kanske, som kommer från ett annat land. Och kommer fram till kungen och säger: jag är spetälsk, bota mig. Och kungen måste utbrista att, eller han skriver ett brev till honom. Och kungen måste säga: tror du att jag är Gud? Jag kan ju inte det här. Det går ju inte. Jag har ingen makt över sjukdom, förstår du väl? Och det utbryter, eller det blir krig i landet. Det händer intressanta saker där också. Så blir det en belägring som leder till att det blir hungersnöd i landet. Det utbryter sjukdomsepidemier. Och då ropar man till kungen och säger: hjälp oss, vi svälter ihjäl. Och kungen måste svara: vilken hjälp kan jag ge? Jag kan inte säga till kvarnarna att de ska mala. Jag kan inte säga till vinpressen att ge vin. Jag är inte Gud. Och hela tiden, i flera sådana här tillfällen, så dyker det här upp. Där den stora katastroferna står vid dörren. Det är sjukdom, det är svält, det är fattigdom, det är krig. Och gång på gång så hör vi den här kungarna säga: det finns ingenting vi kan göra. Det är kört. Och för mig är det här en väldigt tydlig bild av hur mörkret fungerar. Hur ondskan vill få oss att tänka. Därför att det som sker när vi möter den här typen av svårigheter som är för stora för oss, som vi inte kan hantera, så vill alltid ondskan få oss att se på oss själva. Få oss att konstatera: jag är maktlös. Jag kan inte göra någonting. Och på det sättet vill den få oss att bli handlingsförlamade och försagda. Ondskans, mörkrets mål är att se till att vi blir handlingsförlamade och att vi blir rädda och försagda. Och jag kan känna det ibland, alltså, när det här sker med kyrkan, som det faktiskt gör med jämna mellanrum. Om vi har kunnat se det, man kan upptäcka det flera gånger. Hur man känner att i mötet med en stor svårighet så står vi som kristna lika handfallna som alla andra och säger: vi kan inte göra någonting. Och så blir vi handlingsförlamade. Tänk vilken seger det är för ondskan. När Kristi kropp, när vi som är Jesu Kristi kropp, som lever i relation med Gud, som finns på jorden för att vara världens ljus, blir handlingsförlamade och försagda och tysta. Och så finns det en annan röst i andra kungaboken under de här kapitlen, som hela tiden för fram en annan röst, ett annat budskap. Och det är gudsmannen Elisha. Och det är intressant, för varje gång som kungarna måste konstatera: jag kan inte göra någonting. När kungarna möter mörkret och tittar på sin egen makt och säger: jag är maktlös. Då dyker Elisha upp och talar om Guds makt. Och säger, när kungen liksom säger att vad kan jag göra, jag är inte Gud. Så är det som att Elisha träder in och säger: nej, det är du inte. Men Gud är Gud. Och han är inte maktlös. Och gång på gång så ser vi hur den här rösten träder fram. Det är vad tillbedjan handlar om. Alltså, tillbedjan förknippar vi ofta med när allting är bra så lovar vi Gud. Och det ska vi göra. Men när vi möter mörkret och vänder oss i tillbedjan, så sker det någonting. Det är att säga, att inte se på min egen maktlöshet och stanna där. Utan att just då, när allt är mörkt och när min egen maktlöshet är som tydligast, då vänder jag mig mot honom och prisar honom och säger: men Gud är inte maktlös. Och det som tillbedjan gör med oss, det gör väldigt mycket med oss. Och man ska inte gå in alldeles för mycket på det, för att det är inte vi trots allt som är målet för vår tillbedjan, utan det är han. Men när vi tillber Gud så sker det saker med oss. En sak som sker kan vi se tydligt i Apostlagärningarna. I kapitel 16 där så har Paulus och Silas varit ute och förkunnat Guds ord. Och människorna i staden tycker att nu är de ute och stör ordningen, så att de ser till att de blir tillfångatagna, och de misshandlar dem och kastar dem i fängelse. Och ser till att de hamnar bakom lås och bom. Och tänker att nu har vi oskadliggjort dem. Nu kan de inte störa ordningen mer. Och de är liksom vinklippta, de är fängslade. Och de borde kunna sitta där och bli tysta och försagda. För de kan inte själva göra någonting åt sin situation. Men så står det i Apostlagärningarna 16. Vers 25 så står det: vid midnatt höll Paulus och Silas bön och sjöng lovsånger till Gud. Och de andra fångarna hörde på. Och plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar. Och i detsamma sprang alla dörrar upp och bojorna föll av dem alla. Och så sker det mycket. Det här är en jättespännande berättelse. Har du inte läst den, så läs den. Men det som sker här är ett slags illustration på vad tillbedjan gör. I det här fallet var det väldigt, väldigt fysiskt. När de lovsjunger Gud och de andra fångarna kan höra på ett tydligt sätt, identifierar var makten ligger och talar om var makten ligger, så skakas de här murarna och bojorna faller av dem. Det är en av de första sakerna som tillbedjan gör med oss. Den gör oss fria. Om ondskan och mörkret vill göra oss bundna, handlingsförlamade, och säga du har ingen makt, så det är ingen idé du gör någonting, så kan tillbedjan faktiskt göra oss fria. Därför jag kan säga att nej, jag kanske inte kan det, men Gud kan. Och så prisar jag honom, och i det kan jag finna modet att göra långt, långt mycket mer än jag någonsin skulle kunna tro att jag kan göra. Tillbedjan gör oss fria. Varför? Därför att tillbedjan handlar om att tala sanning om var makten finns. Och sanningen ska göra er fria, säger Jesus. Det är som pastor Prem sa flera gånger i Indien. Vid flera tillfällen så sa han det här, att it's not a power mission, it's a truth mission. Eller ministry. It's not a power ministry, it's a truth ministry. Alltså det handlar inte om kraften, utan om sanningen. Han var en av dem som de talade om att du kommer aldrig få någon väckelse i din kyrka, för du är alldeles för tystlåten, du skriker inte tillräckligt. Men det visade sig vara falskt. Gud har välsignat honom väldigt mycket i det han gör. Men det är inte en power ministry, det är en truth ministry. Det handlar om sanningen, att tala sanning. Det är det viktigaste vi kan göra. Det andra som tillbedjan gör med oss, det är att den gör oss glada. Och det är också en underlig sak i mörkret, i lidandet, i motgångarna. När ondskan vill göra oss rädda och försagda, så kan tillbedjan göra oss glada. Det står om de första kristna när de samlades i Jerusalem, att de höll måltid i jublande, uppriktig glädje, och de prisade Gud, står det. Alltså glädje och tillbedjan hör samman. Och det är som när folket står samlade andra gången de bygger upp templet, eller Nehemja pratar med folket och de läser upp lagen. Folket börjar gråta. Så säger han: gråt inte. Det här är en helig dag, säger han. Det här är en helig dag. Så nu ska ni gå hem och ni ska plocka fram er bästa mat. Ni ska plocka fram er sötaste vin. Och ni ska bjuda in alla era vänner och så ska ni fira. Gläd er, för glädjen i Herren är er starkhet, står det. Och faktum är att något av det viktigaste vi kan göra när vi möter mörkret, som vi har försökt på ett tydligt sätt under de här gudstjänsterna, att inte låta advent bli en flykt ifrån verkligheten. Att vi inte dyker in i någon slags mysig liten Disneygrotta här och inte ser mörkret utanför. Utan tvärtom. Vi har försökt att sätta fingret på det mörker vi har omkring oss. Vi har inlett gudstjänsterna med att titta på bilder ifrån verkligheten. Och vi har försökt att liksom markerar det där. Och det handlar inte om att vi vill lyfta upp mörkret för att dämpa oss lite. För det passar sig ju inte att vara för glada när det finns så mycket lidande i världen. Utan tvärtom. Det handlar om att se att det julens budskap är, det löftet som finns där, det är att det folket som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Och därför behöver vi inte vara rädda för att se det där mörkret. Det finns där. Men det betyder också att det är det mörkret som han kom in i. Det är den här världen. Det är ditt och mitt mörker. Det är lidandet, det är rädslan, det är smärtan. Allt det som finns här i vår värld, det är hit som han har kommit. Det här ljuset hör hemma. Och det bästa vi kan göra, det är att fira det. Som en trotsig motståndshandling mot mörkret. När mörkret tonar upp sig och säger du är maktlös, du kan inte göra någonting. Bäst du bara springer hem och gömmer dig. Så säger vi, du har rätt, jag kan inte göra så mycket. Men Gud kan. Han har blivit människa. Han har trätt in i världen. Han är, som Johannes säger, han är ljuset som lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Och mörkret kommer inte att övervinna det. Och så tillber vi honom. Vi lovar honom. Och talar sanning om var makten ligger. Det är det som motiverar allt som vi gör. Som kristna. När Jesus skickar ut sina lärjungar så motiverar han det med att säga: åt mig har givits all makt i himlen och på jorden. Därför. Det motiverar allt som vi gör. Så det viktigaste vi kan göra är att göra det synligt. Tala om var makten ligger. Och det andra är att vara glada. Att jubla, att fira jul. Och göra det med jublande, uppriktig glädje. Och inte någon slags påklistrad plastglädje som vi ska ha för att det ska vara fin julstämning. Utan en sann uppriktig glädje som bygger på att ljuset har vunnit seger. Därför att gör vi det så tror jag att vi kommer att märka att vi blir befriade. Befriade att göra mycket mer än vi trodde var möjligt. Inte för att vi fokuserar på vår egen makt och vad vi kan åstadkomma. Utan för att vi fokuserar på vad han har gjort. Och så kommer vi att märka också hur mörkret som finns omkring oss inte alls är lika skrämmande längre. Därför att vi finns här med en glädje som har sin grund i någonting som inte kan rubbas. Låt ingenting stjäla din glädje. Ska vi be tillsammans? Herre, vi tackar dig för att vi får fira advent inför dig. Vi tackar dig för att vi får ta den här tiden att förundras över det som du har gjort. Förundras över att du kom till jorden. För att öppna vägen för ljuset. Förundras över att hur mörkt den ser ut så finns det ingenting som kan rubba den grunden som du har lagt. Det som är så stort. Vi ber dig här att vi inte ska missa det den här julen. Vi ber att vi ska få se det och att vi ska få förundras över det. Det som var så stort så att inte ens dina änglar kunde berätta det för herdarna utan att spontant brista ut i lovsång. Vi ber att det ska väckas i våra hjärtan. Vi ber att det ska få vara en tydlig ledning för oss. Vi ber att du ska låta det som skedde när du blev människa få fäste i våra liv så att vi kan göra motstånd mot mörkret. Så att vi kan bli befriade att handla när andra står handfallna och inte vet vad vi ska göra. Så att vi kan bli befriade att vara glada, sprida glädje och fira jul. Så att vi kan bli befriade att tala rätt ut i mörkret sanningen om vad som har skett. Sanningen om var makten finns. sanningen om att du är konungen. Herre, vi ber att du ska låta den här julen få bli en speciell högtid för oss. Att du ska göra någonting med oss i våra liv som du vill. Någonting som ligger i linje med ditt hjärta, med din vilja. Så att vi kan under den tid som ligger framför få se att ingenting kommer någonsin att bli detsamma igen. För du har blivit människa, du har blivit kött också i mitt liv. Vi ber att det ska bli så den här tiden, att du ska ta emot våra lovsånger och du ska ta emot våra försök att lyfta upp dig. Att du ska fylla oss med din ande, att du ska komplettera där vi brister så att ditt rike kan bredas ut, så att mörkret kan trängas tillbaka och så att ditt namn kan bli helgat och prisat över hela vår jord. Vi ber för den här gudstjänsten, det som är kvar. Vi ber för det som har landat i våra hjärtan. Vi ber att det som har påbörjats hos oss också ska växa och bära frukt och bli fullkomligt. Och vi ber att du ska möta oss den här julen på ett särskilt sätt. I Jesu namn. Amen.